Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I dagens avsnitt möter vi Lina Berglund-Sjövitzel, medgrundare av appen Natural Cycles, världens första och hittills enda preventivmedelsapp. En svensk innovation som numera finns i flera länder, bland annat här i USA. Elina berättar om etableringen på den amerikanska marknaden och om hennes egen drivkraft som entreprenör och medgrundare till ett miljardbolag. Jag heter Fanny Rydsvärd, välkomna! Men jag börjar med att hälsa dig välkommen till Amerikabrevet, för det är jättekul att ha dig här och jag har verkligen sett fram emot vårt samtal jättelänge, så välkommen hit.
Ja, tack så mycket. Det är jätteroligt att få vara med.
Ja, men superroligt. Och för alla som inte känner dig så har ju du startat en app. Natural Cycles, och jag är ett stort fan, så det kan vi prata lite mer om senare, men jag tänkte, kan inte du börja med att bara berätta lite om din bakgrund, för innan du och din man startade den här appen så var ju du partikelfysiker på CERN i Schweiz, så inte en helt sådär självklar kanske karriärbana, så kan inte du berätta lite hur din bakgrund ser ut och också lite så där hur idén till den här appen föddes.
Absolut. Ja, nu har det gått ett tag. Så det var för, vad blir det, typ 8 år sedan nu som jag forskade på CERN och vi letade efter den kända Higgs-partikeln som kanske vissa har hört talas om. Och det var det som vi hittade 2012. Och också ledde till Nobelpris för de teoretikerna som hade förutspått Higgs-partikeln innan. Så det var väldigt intensivt och väldigt spännande arbete. Och partikelfysik innebär väldigt mycket så här dataanalys och mycket statistik och matte, programmering och data. Och ungefär samtidigt så var det dags för mig att ta ut min p-stav. Och jag visste också att vi ville skaffa barn om några år, så jag vill inte sätta in en ny p-stav. Jag vill inte ta p-piller heller, för det har jag mått dåligt om när jag var yngre. Så jag funderar på vad kan man göra nu i något år liksom, och låta kroppen vara men ändå undvika graviditet. Så jag började då googla runt och insåg att kroppstemperaturen ändras under menscykeln. Någonting som finns mycket forskning på. Men jag hade ingen aning om det innan. Så att för mig var det verkligen lite av en revelation. Liksom, oj, jag kan mäta min temperatur och förstå när jag är ägglossning och därmed förstå när jag är fertil och när jag inte är fertil. Då kan jag ju veta när jag behöver skydda mig och inte. Så jag började liksom, jobba på en algoritm för att då förstå när jag definitivt inte var fertil så man inte behövde skydda sig då. Och efter den här Higgs-upptäckten sommaren 2012 så funderade jag på vad ska man göra härnäst i livet, för att det inte är så ofta man upptäcker en partikel. Det kanske tar 10, 20, 100 år till nästa gång och de skulle också stänga ner experimentet i 2 år. Så funderar på, okej, om man någon gång ska göra något annat än partikelfysik så är det kanske dags att testa det nu. Så det var lite ett vägskäl i livet. Och då föreslog min man att ja, men den här algoritmen, det kanske borde vara något nyttigt som många kvinnor och par skulle behöva. Om vi gör det till en app så kan ju alla andra också använda det. Och det var ju 2012 så allting gjordes om till en app och det görs fortfarande, men jag tyckte det var faktiskt en väldigt bra idé. Och även om jag aldrig någonsin drömt om att starta eget eller bli entreprenör, så tänkte jag, men att utveckla den här appen, det spelar ingen roll om det inte leder till någonting mer, men det är någonting som jag skulle vilja göra ändå. Så blev det. Det var så det började.
Det tycker jag är så spännande. Men hur mycket, när du utvecklade appen, du och din man, hur mycket var ni tvungna att lära er då liksom, om apputveckling? Var det, blev det liksom att ni kastade in och lärde er liksom, något helt nytt? Eller var det fortfarande liksom, fysiken som du var mest intresserad av?
Jag har ju programmerat ganska mycket på CERN, så att jag, även om det var lite annorlunda att programmera när det någonting gällande partikelfysik och någonting gällande app, så hade jag ändå grunden där. Men jag har ju aldrig gjort en app innan och inte en hemsida heller, så det fick jag ju lära mig lite från scratch. Men det var också väldigt roligt och lärorikt, för att nu fortfarande, även om inte jag programmerar så mycket just nu, för nu har jag ett team, så kan jag ändå liksom sätta mig in i koden och tänka efter att ah, men det hänger ihop med det och liksom komma på lösningar. Och jag tror att det ändå var väldigt nyttigt att faktiskt göra allting själv från början. Och min man, han, det första året han sa också upp sig som fysiker och började jobba som managementkonsult för att lära sig hur driver man ett företag. Så han försörjde oss båda medan jag satt hemma själv i lägenheten och kodade algoritmen och appen och hemsidan helt själv. Så jag tror att jag blev lite galen det där första året, för jag liksom fick inte prata med någon. Det var lite som coronatider fast utan corona på något sätt. Men också väldigt lärorikt.
Ja, och det låter så spännande tycker jag, för ni måste ju surfa på vågen där liksom, precis innan appar blev så himla populärt. Jag tänker 2012, jag kan inte riktigt minnas vad jag var då, men det kändes ju som att liksom, där någonstans så blev ju apputveckling någonting som folk pratade om som en möjlighet där man faktiskt kunde liksom bygga något eget, tjäna pengar och så vidare. Så tajmingen måste ju ha varit väldigt bra.
Ja, det var jag kommer ihåg att jag köpte min första iPhone 2008. Så det var inte helt i början. Men det var nog ganska mycket i början när man faktiskt började ta betalt för appar. För allting skulle vara gratis på den tiden när det kom till internet. Och nu har man ju mer och mer insett att ja, men man måste ju betala på ett eller annat sätt. Antingen genom reklam eller att man ger sina data. Eller att man faktiskt betalar för tjänster som Spotify till exempel. Så jag tror vi var kanske en av de första som vågade ta betalt för det vi gör. Vi tänkte okej, men Natural Cycles är då en preventiv metod. Det är inte som någon gratis app, utan det ger liksom det är mycket forskning bakom. Det ger mer av ett värde. Vi vill inte ha reklam, vi vill inte sälja data. Bättre att vi faktiskt tar betalt för den här tjänsten, precis som andra preventivmetoder.
Ja, precis. Och så här, en app som ändå är liksom, som har med din hälsa att göra. Det var, i alla fall för mig så var det nog den första appen jag laddade ner som liksom inte var liksom någon mer underhållningssyfte, utan någonting som faktiskt hade med hälsa att göra. Och jag började använda appen, vi måste ju prata om vad det är också för de som inte har använt appen. Men jag började använda appen kanske 2014 skulle jag säga. Och det var ju i syfte att bli gravid. Så kanske lite annorlunda än så här, varför liksom, anledningen till att ni startade. Men för mig så var det liksom en upptäckt. Alltså jag hade ingen aning om hur min cykel fungerade. För det är ju någonting som hormonella p-piller liksom helt tar bort. Så att för mig så liksom blev det mycket att återupptäcka hur kroppen fungerar. Och faktiskt också lära mig så här, att det är inte alla dagar i månaden som man kan bli gravid. Och jag menar, när jag säger det högt så låter det ju helt galet, för jag är ändå så här i mitten av 30, liksom 34 nu, så att, och då när jag skulle få barn då var jag alltså 28 ungefär. Man tänker att det borde jag ha koll på då, men för mig, jag hade inte det. Så att jag tycker appen också så här, hjälpte mig att förstå så här, lite hur kroppen fungerar. Så det var liksom en sidoeffekt som, jag vet inte, var det någonting som du tänkte på själv så här, när ni tog fram appen?
Det var ingenting jag tänkte på alldeles från början, att det här, för det är ju verkligen någonting som kanske är det våra användare uppskattar mest, vare sig de använder appen för att bli gravida eller för att undvika graviditet, så är det verkligen det som alla säger, precis som du säger, att ja, men nu förstår de vad som pågår där inne. Det var inte någonting som jag tänkte på, men det var någonting som jag upplevde väldigt starkt själv. Jag tyckte det var liksom spännande att vakna på morgonen och mäta min egen temperatur och se vad kommer den säga om mig idag. Men däremot så var jag inte säker på att om det var jag som forskare som tyckte det här var så spännande eller om kvinnor generellt skulle uppskatta det. Men det är ju väldigt tydligt nu att det är någonting som alla kvinnor uppskattar väldigt mycket och också generellt att som utbildningsnivån när det kommer till kvinnors kroppar, olika preventivmedel, för- och nackdelar, är väldigt låg tyvärr. Så vi vill ju också då försöka sprida mer kunskap när det kommer till kvinnors hälsa generellt.
Ja, verkligen. Jag älskar att du säger det, för det blir som en så positiv bieffekt av appen som ni kanske då inte hade riktigt förutsett när ni lanserade, men som faktiskt som blev en stor grej. För så känner jag väldigt starkt, och de som jag pratar med nu, så här, mina vänner som försöker bli gravida, som är runt 35 sådär, som inte heller har koll på det här. Och jag säger liksom, men gud, man kan faktiskt mäta en kroppstemperatur, man kan få reda på när man är fertil eller när man inte är det. Så det är verkligen så här, jag önskar att alla fick med sig den här kunskapen mycket tidigare liksom, när man får mens, att man liksom redan då börjar förstå ens kropp. Alltså jag tycker det är så viktigt och så, nu vill jag slänga in ett engelskt ord, men liksom empowering för kvinnor att veta det. Men jag tänker att vi måste backa bandet, för jag går händelserna lite i förväg. Kan inte du förklara vad appen är, vad man gör och hur man använder den lite, så folk som inte har använt den förstår?
Absolut. Så Natrosecos är idag en termometer och en app. Så man mäter sin temperatur när man vaknar på morgonen. Och sen så analyserar algoritmen temperaturen och ger en grön dag om man inte är fertil. Eller en röd dag om man är fertil. Och idag och hela tiden tror jag så har vi haft användare som till 75% av våra användare använder för att undvika graviditet. 25% för att planera graviditet. Men vår genomsnittsanvändare är 30 år gammal. Så ofta så är det lite som min egen historia. Att man kanske först börjar att använda den för att undvika graviditet. Och sen när man är redo så byter man till att planera graviditet. Och då blir man i genomsnitt i alla fall gravid ganska snabbt. För att man har koll på sin kropp. Och appen också koll på när man har ägglossning och så. Och när man använder appen för att planera graviditet så är det inte bara röda gröna dagar, utan då visar vi när man är som mest fertil. För att egentligen är det bara 3 dagar som man har en större chans att bli gravid, om man nu vill bli gravid.
Ja, och det är ju inte klokt. Alltså 3 dagar, det är ju så kort fönster egentligen som man har, som man är fertil på. Alltså det var en sån aha-upplevelse för mig. Och jag blev gravid snabbt både med nummer 2 och både med min nummer 1. Och sen så använde jag appen som ett preventivmedel emellan. Och sen när det var dags för nummer 2 så använde jag appen igen för att bli gravid. Jag menar, nu är det ju olika för alla, så man kan inte säga liksom att det var absolut appen som hjälpte mig. Men jag är ett stort fan, kan man säga. Men hur gick det för dig? För du använde ju också appen för att bli gravid, eller hur?
Ja, och det var särskilt då första gången när vi planerade vår dotter Alba, så var det lite så här, okej, om vi blir gravida nu kommer ju alla tro att vår produkt inte fungerar. Så då skrev vi faktiskt på Twitter i förväg, okej, men från och med augusti på vår bröllopsdag, då kommer vi byta från Preventiplan. Och då hade vi också lite tur att vi blev gravida med en gång med Alba, och hon kom sen exakt 9 månader senare. Så det gick bra. Och sen när det var dags för nummer 2, vi har ju jobbat väldigt mycket på Natrosec, och så det tog ett tag innan vi var redo att skaffa ett till barn. Det är nu 5 år emellan Alba och vår son Elio. Då så skrev vi det igen, men då... Och då blev jag gravid med en gång, men då fick jag tyvärr missfall och sen ett missfall till. Men sen på 3:e försöket så blev det Elio. Men det tog ändå inte, trots de här 2 missfallen så verkar jag ändå bli ganska gravid ganska lätt. Och kanske också därför det kan ju vara så att det blir då mer missfall, för då kanske inte det är det bästa ägget som sätter sig, men det sätter sig ändå. Så tog det ändå bara ett halvår ifrån att vi började försöka med Elio tills att Elio faktiskt blev till.
Mm. Jag tycker det är modigt också att ni vågade gå ut och säga det, att nu ska vi försöka bli gravida. För dels är det ju väldigt personligt, speciellt med första barnet. Det är kanske ingenting som man liksom vill att alla ska veta om. Men samtidigt så vilket så här, alltså i marknadsföringssyfte, om man nu får tänka så är det ju väldigt effektivt att ni som grundare kunde säga att så här, titta, den funkar, appen funkar.
Ja, sen är det såklart jätteindividuellt. Vad appen hjälper till är att se när man har ägglossning, när man är fertil och inte. Men finns det något som är ett större problem, så kan inte appen fixa det. Men däremot så kan den kanske få en att inse det snabbare, att någonting kanske inte är som det ska. Och vi har också gjort forskning på det och sett hur vi kan så tidigt som möjligt identifiera att vissa kanske har problem med fertilitet och kan man behöva extern hjälp att gå till en fertilitetsklinik. Och det kan vi se på vissa data om de skulle behöva mer hjälp än att bara ha koll på sin cykel.
Mm. Och kan vi inte prata lite om det också? För att jag menar, appen är ju fantastisk när man använder den korrekt, men man ska ju också använda den på ett speciellt sätt för att den ska fungera optimalt. Och jag vet ju att där har ju ni fått press både liksom för emot appen, vissa som kanske tycker att den inte är så effektiv och så vidare. Så hur har det varit att bemöta den typen av kritik?
Ja, så vi har ju gjort ett flertal kliniska studier som visar att som preventivmedel är appen 93% effektiv med typisk användning och 98% effektiv med perfekt användning. Och skillnaden mellan typisk och perfekt användning är egentligen bara att man måste skydda sig på de dagarna som appen visar som att man är fertil. Så de här effektivitetsnivåerna är ganska lika de med p-piller. Så typisk användning innebär för p-piller att man ibland glömmer bort att ta ett piller till exempel. Därför p-piller också är ungefär 93% vid typisk användning. Men det som är mer effektivt är ju till exempel spiral eller p-stav som jag hade innan, som är inne i kroppen som man kan helt glömma bort. Men nätrosäkos är ändå mer effektiv än att till exempel bara använda kondom. Så det är en, ska jag säga, mitt emellan effektivitet, så här, mellan spiral, mer än kondom, men ungefär samma som p-piller. Och det innebär ju att det kommer bli graviditeter, oönskade graviditeter tyvärr. Och så är det ju egentligen med alla preventivmedel. Det finns ju inget preventivmedel som är 100% effektivt. Men vi har gjort studier och visat att det blir färre oönskade graviditeter med nätrosäkos på marknaden än inte. För att de flesta som använder nätrosäkos använder ett lika eller mindre effektivt preventivmedel innan. Så det är inte så många som byter från spiral till nätrosäkos till exempel. Vad som är dock tyvärr är att det har blivit mycket media som har egentligen vridit och vänt det här. På de, till exempel, det var en väldigt stor uppståndelse kring 37 oönskade graviditeter. Det var så det här mediedrevet egentligen började. Men det var utav 600 och det var betydligt fler oönskade graviditeter från p-piller till exempel. Så allting beror ju på hur många använder vilket preventivmedel. Så det är såklart tråkigt. Den tråkiga delen när man jobbar med preventivmedel är att det inte är 100% effektivt. Så det kommer alltid vara oönskade graviditeter. Men vi ser tydligt i våra data att vi gör ändå någonting gott för samhället och gott för kvinnor. För att det behöver också finnas ett alternativ för de som kanske inte vill ha spiral eller hormonella preventivmedel.
Ja, verkligen. Det tycker jag att men det är så viktigt att påpeka där att så här, förut, alltså det fanns ju väldigt lite alternativ. Och liksom, jag vet, det är också så personligt för alla vad man, liksom, hur man ser på de här sakerna. Men för mig så skulle jag var väldigt så här, jag ville inte ta p-piller alls. Men sen så gjorde jag det för det fanns ingenting annat. Nu skulle jag liksom aldrig kunna tänka mig att gå tillbaka till det. Men det är ju en bransch som måste också vara lite svår att vara i. För att det är så mycket känslor, både liksom om man vill bli gravid eller om man inte vill bli gravid, eller om det blir en oönskad graviditet, eller om, alltså det är så mycket där som är så emotionellt för så många, så att det måste vara, ja, det är verkligen en speciell bransch, men en så himla viktig också, så himla viktig tycker jag att ni finns.
Ja, det är definitivt ett känsligt ämne, och särskilt här i USA är det ju nästan ännu mer känslig, skulle jag säga.
Mm. Och det, vi måste prata om det, för nu, du är ju i USA nu och ni lanserade ju här för cirka 2 år sedan. Så den, det måste vi också prata om, men jag tänkte innan det, så om vi bara backar bandet lite, för ni lanserade då i Sverige och har funnits där i flera år. Och vad har din roll varit från det att du satt och liksom programmerade appen på er lägenhet där till sen att företaget växte och nu är det ju ett miljardbolag vad jag förstår det som. Hur har din roll liksom utvecklats?
Så min roll som både grundare och länge så var jag CTO och min man var VD. Och det funkar väldigt bra. Vi har egentligen alltid lett bolaget tillsammans som mer eller mindre equal, eller man ska säga, jämställt. Men att han har fokuserat mer på själva businessen och investerare och också regelverket. För vi är ju, har ju varit nu ganska länge den enda digitala produkt och app som faktiskt är godkända som en preventivmedel både i USA av FDA och i Europa, så är den CE-märkt som preventivmedel. Och det är mycket på grund av min man och hans teams jobb på den regulatoriska sidan. Och också vad vi gjort tillsammans på alla kliniska studier som vi har publicerat. Men alltså jag har fokuserat mer på produkten, appen, algoritmen, våra användare. Och förra sommaren så har vi bytt att nu är vi båda co-CEO, så vi är båda vd. Jag ser fler företag som faktiskt har det, att de har 2 vd istället för en. Då vi ändrade lite och jag tog över också marknadsföringen och han tog över hårdvaruutvecklingen. Och det har varit väldigt roligt faktiskt, och funkar bra. Men vi har båda lett företaget tillsammans alla år.
Det låter ju också som att din bakgrund där och er bakgrund som forskare har varit otroligt viktigt, för det känns som att ni dels liksom det tekniska, utveckla appen, produkten, men sen också all forskning som ni har gjort, alla sådana kliniska studier som du säger som ni har publicerat, som också är en viktig del för företagets framgång liksom. Så det är en himla tur att det var liksom ni som tog fram den här. Jag undrar om vem som helst hade kunnat göra det.
Nej, jag tror att vår bakgrund har varit väldigt viktig. Jag tror inte vi hade kunnat göra det utan att vara forskare från början. Liksom förstå oss på verkligen data, dataanalys och forskning. För det har varit en sån viktig del av Natural Cycles, definitivt.
Och nu som sagt var så är du ni är i USA sen 2 år tillbaka och appen som du sa där är godkänd av FDA som, det här kan ju du bättre än vad jag kan, men man skulle väl kunna säga att det motsvarar till typ Livsmedelsverket och Läkemedelsverket i Sverige. Alltså en amerikansk motsvarighet som ändå har godkänt appen som preventivmedel här. Så kan inte du berätta lite om lanseringen i USA och hur det har varit? Vad har den varit den största motgången och vad har varit kanske en oväntad framgång?
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Ja, så ja, mycket riktigt så var det då sommaren 2018 som vi fick igenom den här godkännandet av FDA efter att ha jobbat på det i flera år och också innan dess fått igenom motsvarigheten i Europa. Och det var i och med den det godkännandet som vi då bestämde oss för att flytta till New York med en gång. Vi flyttade typ inom en månad eller så efter att vi hade fått igenom det. Och det tror jag ändå var en viktig del att flytta hit, för att vi kunde då anställa ett fantastiskt team som vi har här. Jag tror också nu så här i efterhand så var det nog bra förberedelse för corona, för innan dess så har vi varit med vårt team i Stockholm så här varje dag. Vi har aldrig liksom varit borta mer än kanske ett par dagar på en konferens. Och i och med att vi flyttade hit så var vi tvungna att lära oss att jobba på distans också. För de flesta sitter ändå i Stockholm. Särskilt innan vi hann bygga upp ett team här. Så det var egentligen en ganska bra förberedelse för att nu att vi alla jobbar remote nu med coronan. Men när det kommer till motgångar och framgångar. USA är en väldigt svår marknad och en stor marknad och en dyr marknad, för att alla vill ju sälja här. Så det tog ett tag innan vi lyckades liksom hitta bra sätt att växa, och vi gjorde ganska mycket misstag just i början, att vi la ner en massa pengar på en dyr PR-byrå, för det var ungefär samtidigt som vi precis hade fått det här mediedrevet i Sverige, så vi var tvungna att liksom komma ur det. Vi tänkte okej, men om vi har den bästa PR-byrån här i New York så fixar det sig. Men det visade ju sig att vi spenderar alldeles för mycket pengar på dels det och dels på andra saker som inte egentligen ledde till någonting här i USA. Och sen förra året så ändrade vi strategi och blev mer så här startup igen. Att vi gör små billiga tester, ser vad som funkar, vad får oss att växa, och sen så itererar vi på det och växer långsamt men med många tester, istället för att okej, det här får du en säck med pengar till den här PR-byrån och så hoppas vi på det bästa. Och det har funkat väldigt bra. Så nu i år, sen i början av året, har vi växt nästan 70% i USA. Så nu växer vi snabbt i USA, och USA har blivit vår största marknad och definitivt vår snabbaste växande marknad. Så just nu går det väldigt bra för Metro Cycles också i USA, vilket är väldigt roligt.
Ja, vad kul. Det känns roligt att höra också att ni var tvungna där att ta ett litet steg tillbaka och liksom starta lite om igen som startup liksom, och göra lite trial and error, låter det som. Alltså lite att så här testa och se vad som funkar, vad som inte funkar och sådär. Och det känns ju också lite som att så här startup världen här är ju fortfarande väldigt liksom bubblande, eller om man ska säga. Jag kan tänka mig att det flyger bra här att vara en startup. Folk tycker det är spännande, intressant, kul liksom, att vara med på den resan. Och vad är användarnas reaktion? Liksom? Vad tycker amerikanska kvinnor om den här produkten? Vet de, liksom, har det funnits en liknande här tidigare?
Inte liknande, men en sak som är lite skillnad mot Sverige skulle jag säga, att det finns några grupper av kvinnor som har gjort det här mer för hand. Att de liksom har skrivit upp sin kroppstemperatur och analyserat det för hand. Vilket har funnits i egentligen väldigt många år, men inte är särskilt effektivt. För det är svårt att se om en temperaturökning beror på just ägglossning eller någonting annat, utan att ha liksom en algoritm bakom som använder statistiska metoder. Men de här kvinnorna är då väldigt, de känner ju att jag har ju lärt mig det här och jag har ju lärt känna min kropp och det här funkar för mig, vilket ju är jättebra för dem. Men då undrar de, varför ska jag då betala för en app att göra det här automatiskt när jag kan göra det själv? Så att det är inte de användarna som vi som vi skaffar in, men de är däremot väldigt högljudda. Så ibland kan de liksom gå in i våra användares Facebookgrupp och säga, varför betalar ni för den här appen? Ni kan göra det för hand. Även om ni inte alls, alltså det finns ju många studier som visar att det inte är särskilt effektivt överlag. Och så finns det ju såklart både här och i Sverige massa mensappar som bara använder kalendermetoder eller säkra perioder som heter i Sverige. Och då, det finns ju väldigt många män som ändå använder det som preventivmedel också, även om inte det är godkänt eller särskilt effektivt. Men där hoppas vi på att vi kan förklara för dem vad det mer positiva är att använda Nettrocycles, för det är betydligt mer säkert.
Mm. Det känns ju lite som att så amerikanerna och USA är också ett mer så här läkemedelsland. Alltså min högst personliga uppfattning utan att ha gjort någon vidare efterforskning är ju att det är liksom ett pillerknaprande land. Alltså man tar gärna Alvedon, Ipren, liksom p-piller. Det är liksom inget, man ifrågasätter kanske inte så mycket. Har du en liknande uppfattning som jag?
Ja, jag tror att det finns mer här olika typer av människor. I Sverige är vi alla ganska lika. Och jag ska säga, när det kommer till just p-piller så skulle jag säga att Sverige har nog en ännu högre penetration än p-piller än USA har överlag. Men det finns ju så mycket olika typer av människor i USA. Och jag tror också att kunskapen ökar mer och mer, både i Europa och här, vad för effekt olika piller, inklusive p-piller, har på kroppen. Och man får mer och mer information om att men det man stoppar i sig faktiskt har en effekt. Och det finns ju ganska, särskilt i New York, det finns en ganska stor movement när det gäller men man ska bara äta organiskt och man ska äta det som faktiskt är bra för kroppen. Och då börjar man kanske också få en tankeställare, men ska jag då ta medicin varje dag? Så jag tror det är lite olika faktiskt. Jag tror nog att Sverige är nog lite mer p-piller knappare än USA faktiskt.
Jag vill säga, men du kanske har rätt. Det kanske beror på vem man pratar med. Och sen så jag också har något som jag har mer en känsla än att jag har liksom något bevis för det. Men också att det är, som du säger, den här vågen med att äta grönt, äta rätt, undvika liksom alla typer av bekämpningsmedel och sånt där. Alltså den rörelsen är ju stor här längs med vår kust och västkusten också, och som du säger där, så läkemedel också som kanske halkar med lite i den i samma rörelse, så att säga, att man börjar ifrågasätta, som du sa, liksom allt sånt som man tar. Det tycker jag är väldigt spännande. Men hur marknadsför ni er? Alltså, jag frågar bara för att jag är så nyfiken på hur det går till liksom. Och jag kan tänka mig också att det finns ganska mycket restriktioner där kring hur ni får marknadsföra er, vad ni får säga och så vidare.
Ja, definitivt. Eftersom vi är en medicinteknisk produkt så finns det, FDA har godkänt exakt hur vi får marknadsföra oss och inte. Så det är väldigt tydligt vad som gäller där och inte. Men när det kommer till kanaler så får vi använda vilka kanaler vi vill, så länge det vi säger är det vi får säga. Och det är också egentligen vad vi vill säga. Vi vill förklara hur effektiva vi är och våra för- och nackdelar. För vi vill ju att vi hittar rätt användare också. För att om det inte är användare som Nettrocycles är bra för, så kommer inte de stanna med oss. Så vi är ju en prenumerationsbasis och vi vill ju ha användare som stannar väldigt länge. Och då, vi använder oss mycket av digital marknadsföring, för då kan vi också segmentera väldigt, väldigt noga. Och som jag nämnde så, de flesta användare är runt 30, så 25-35 är ungefär då vi brukar få in användarna. Och sen följer de ju med oss. Och kvinnor som bor i städer verkar funka bättre för, eller inte funka bättre, men de verkar mer intresserade av Nettrocycles. De som röstar demokratiskt när vi precis haft val här. Så det är ganska tydligt att se att USA är ju väldigt splittrat, och det är just den här urbana demokratiska kvinnan som är mer intresserad av Nettrocycles än snarare den religiösa republikanen, som kanske många tror egentligen skulle vara intresserad av Nettrocycles.
Ja, det är precis det är som du säger. Det har varit val här bara för en vecka sedan och alltså Joe Biden vann valet. Det var ju bara några dagar sedan vi fick reda på det. Ja, alltså jag vet när vi pratade förra gången så sa ju du att du hoppades på Biden och också för att liksom, för forskningen och för liksom, kunskapen och sånt kring kvinnor, kvinnors hälsa och sådär, att han var lite mer... Ja, lite mer för det så att säga. Tror du att det kommer bli liksom en skillnad nu när han är president?
Ja, det tror jag definitivt. Som forskare själv så tror jag ju på faktabaserad information generellt, och det är inte det som Trump har stått för. Också bara klimatfrågan, forskning där, ja. Jag tror definitivt på att Biden kommer vara bra, vara bättre för USA än Trump.
Mm. Ja, nej men jag med. Och jag menar, det känns, och det är också min känsla mer än att jag kanske har liksom läst på så mycket om det här, men det känns som att det hela det året också har varit liksom kvinnors år mycket. Det har varit Black Lives Matter, det har varit liksom kvinnor inom näringslivet, kvinnligt entreprenörskap har det pratats väldigt mycket om, och nu inte minst att Kamala Harris valdes som vicepresident, att det liksom känns som att hela det här landet genomgår en våg av liksom att kvinnor kan. Och det känns som att du också där som så här kvinnlig entreprenör, företagare, verksam inom liksom den här branschen, apputveckling, teknik, fysik, inte så jättevanligt, är lite av en förebild. Skulle du säga det själv, eller vad är din känsla?
Tack! Jo, men det hoppas jag ju på såklart. Jag hoppas ju på att det blir fler och fler kvinnor inom teknik och innovation och entreprenörskap, definitivt. Så jag hoppas ju att jag kan vara en förebild för några i alla fall. Kanske inte lika många som Kamala Harris, men...
Ja, nej, men det är så spännande tycker jag. Det känns som jag har mycket hopp inför framtiden. Det ska bli kul att se vad som händer. Men om vi byter bana lite grann och pratar liksom om dig personligen, så där, vad har varit någon så här stor lärdom som du har dragit av de här åren som entreprenör och startat det här bolaget Natural Cycles? Vad har varit, du får gärna säga en liksom lärdom och kanske en framgång också.
Oj, ja, jag har ju lärt mig otroligt mycket måste jag säga. Som forskare är man ju kanske lite i en bubbla och ser världen på ett sätt. Och då slungats ut i den, vad vi kallar den riktiga världen, så har jag ju lärt mig väldigt mycket. Jag är inte lika naiv nu som jag kanske var från början, men samtidigt så har jag mycket mer erfarenheter. Men om jag måste isolera en lärdom... Jag vet inte om jag har någon så här jättebra lärdom att dela med mig av, men en sak som jag har tagit med mig på hela resan är att om jag verkligen brinner för det här så kan jag kämpa mig igenom alla motgångar. För det är ju ändå väldigt tydligt att alla startup och alla entreprenörer kommer ha motgångar. Det kommer ju aldrig bara segla rakt upp så som man vill. Och för att kunna ta sig igenom de motgångarna så tror jag man måste bestämma sig från början. Nej, men nu kör jag på det här, nu tror jag på det här. Och komma ihåg det under vägen. Och då bara fokusera på att kämpa sig igenom dem och fortsätta, snarare än att tänka hela tiden på, ja, men vill jag göra det här inte? Utan snarare bestämma sig från början. Och det tycker jag att jag har varit ganska bra på att göra. Att liksom, även om vad som än har hänt så har jag ändå vaknat upp nästa dag och kämpat vidare, helt enkelt.
Mm. Målinriktad, kan man säga. Uthållig kanske är ett bättre ord.
Ja, kanske det. Jag ger inte upp så lätt. Kanske envis.
Envis, ja. En bra egenskap. Jag är oxe, så att man brukar säga att oxar är så envisa. Så att, ja, det är kul. Har det varit någon sån framgång eller någonting sånt som du känner har varit så här ett liksom yes moment som du har skålat för?
Ja, definitivt. Jag tror det, de två viktigaste var när vi först fick igenom CE-märkningen som världens första preventivmedelsapp i Europa och sen i USA. Det har varit alltså fantastiska moments och gjort sån stor skillnad både för Natrocycles men också, om jag får vara lite visionary, för hälsa generellt, för att det är ju framtiden att kunna få mer och mer insikter om sina egna kroppar och då kunna agera på det snarare än att man först blir sjuk eller någonting blir fel och sen går man till läkare och tar medicin. Så att, jag tror verkligen att vi banar vägen där, för har banat vägen för att fler och fler appar kan innovera på det här området.
Mm. Ja, det är jättespännande att säga det. Precis, alltså framtiden där liksom, att man kanske varje enskild individ kommer ha mycket större koll på sin egen hälsa, sin egen kropp och ens värden och så vidare, för att själv kunna på något vis se när någonting börjar se lite fel ut och så kan man justera det innan man blir sjuk. Det är väldigt spännande. Det har jag inte så mycket tänkt på faktiskt.
Ja, och en sak som jag inte pratat om eller nämnt är att vi gick ut med en nyhet för några veckor sedan är att vi har nu submittat till FDA att man också kan använda Natrocycles tillsammans med en ring som mäter temperaturen under natten på fingret, så man slipper då mäta temperaturen i munnen på morgonen, och så man slipper komma ihåg det på morgonen utan man har på sig den hela natten. Och det där hoppas jag att det kan öppna dörrar för fler användarområden, för det finns ju ännu mer data om man mäter kontinuerligt än om man bara har en mätpunkt per dag. Så det tycker jag, som forskare och nörd, tycker jag att det är väldigt spännande.
Ja, jag såg att du har den ringen på dig, eller hur?
Ja,
precis. Jag såg det där att den glimmade till lite. Vad heter den?
Så detta är en Oura Ring. Det är ett finskt företag och den mäter främst sömn idag. Men vi hoppas att i framtiden att vi kan också inte bara finnas tillsammans med Oura Ringen men också på fler så här, wearables och hårdvaruplattformar. Men det krävs ju en hel del forskning för att först visa att det faktiskt funkar, och det måste vi göra per hårdvaru, man ska säga. Så Oura Ringen är först ut, men vi hoppas på att vi ska kunna finnas på fler plattformar framöver.
Gud vad spännande, och är det någonting som ni själva är nyfikna på eller sugna på att ta fram en egen sån hårdvara?
Definitivt, det är någonting vi funderar väldigt mycket på, särskilt just nu. Det finns ju definitivt fördelar att ta fram en egen hårdvara, för då kan vi göra det just för våra användare, för vi ser ju att det kanske inte finns den perfekta hårdvaran idag för våra användare, men vi är ju främst ett mjukvaruföretag och det är inte vår expertis, och det blir nog svårt att konkurrera med alla hårdvaror som spottas ut. Så här, Apple Watch, Fitbit, Amazon kommer ju lansera en ny nu också. Det blir ju svårare att konkurrera med dem, för man konkurrerar om en plats på kroppen till slut. Om man redan har en Fitbit och en Apple Watch, så kanske inte man vill ha en tredje.
En ring på varje finger. Som äter olika saker, örhängen.
Ja, vad hänger på sig med.
Ballocker och grejer. Oändliga möjligheter.
Ja, så det finns ju för- och nackdelar med olika strategierna. Så vi tittar på just nu vad som är bäst. Det är inte helt tydligt om det kommer funka för oss med Fitbit eller något liknande. Just för att det är svårt att mäta på ovansidan, handleden. Man får inte så bra data där. Så vi får se. Vi forskar vidare och ser vad som kommer fram.
Men får jag gissa att det är den vanligaste, kanske inom situationstecken, klagomålet från era användare, just det här att man ska komma ihåg och mäta en viss tid varje morgon?
Ja, en viss tid behöver inte vara, vi brukar säga att om det är inom ram av 4 timmar så och även om man mäter utanför den ramen så kan man säga till i appen. Men att komma ihåg om man mäter överhuvudtaget, det ser vi att dels är det svårt att komma in i rutinen. Om man väl in i rutinen så är det lite lättare att komma ihåg det igen. Men också om man kommer ur rutinen och på semester eller någonting annat, så man tappar bort sin termometer, då är det svårt att komma in i den igen. Och det märker jag ju själv, för att nu har jag ju använt Oura-ringen ett tag och slutat mäta på morgonen. Och sen i helgen skulle jag börja mäta på morgonen igen, för jag skulle testa en annan termometer. Och då glömde jag såklart första morgonen. Och sen var jag tvungen att göra där att tricket att man lägger termometern ovanpå telefonen. Det är enda sättet att man kommer.
Mycket, mycket bra trick. Jag måste säga, jag har jättesvårt med det där. Jag har svårt att komma ihåg. Jag glömmer lätt. Men jag måste nu... eller jag är i en fas där jag helt enkelt ska börja använda Natural Cycles igen. Och dra mig lite för just och komma liksom in i det här i vanan helt enkelt. Så det tar ju en stund, som du säger, att etablera en ny vana. Men termometern på telefonen hade jag glömt bort. Det är jättebra tips.
Ja, det är faktiskt ett tips som funkar väldigt bra och är väldigt enkelt. För då kan man inte missa det när man vaknar på morgonen.
Nej, precis. Men du tror att framtiden där annars är liksom wearable technology, alltså teknologi som man kan använda och som kanske gör den här processen och proceduren lite enklare?
Ja, jag tror dock att vi nog alltid kommer ha en termometer som man mäter i munnen också. För att olika saker funkar för olika människor. Vissa vill inte sova med någonting som äter hela natten. Och det kommer nog bli dyrare än en ganska enkel termometer som man har i munnen. Så vi hoppas att kunna erbjuda olika lösningar i framtiden.
Har du några generella tips där till någon som funderar på att starta i USA? Starta upp liksom, eller flytta sitt svenska företag helt enkelt och lansera i USA? Jag inser att det kanske är svårt att svara på, för alla branscher ser lite olika ut och olika regelverk och restriktioner och så vidare. Men är det någonting sånt där mer generellt som du tycker att ni har gjort rätt eller har haft stor glädje av när ni lanserade i USA?
Ja, jag skulle säga att vara på plats har hjälpt mycket. Liksom att kunna anställa ett team här, att förstå kulturen och marknaden. Nu kanske med corona så är inte det alls lika lätt. Nu sitter vi alla lite fast var vi nu än sitter. Men det har hjälpt oss mycket. Och sen att inte upprepa vårt misstag där, att gå ifrån den här filosofin att med trial and error. Att faktiskt först göra små tester och se vad som funkar innan man skalar upp. Så man inte bara sätter alla pengarna på rött från början och sen så blir det inte så.
Ja, jag tycker det är jättebra tips. Och sen så brukar jag alltid avsluta med att fråga efter dina bästa tips till New York. Om det är någonting sådär som du tycker att man ska passa på att se eller göra om man kommer till New York som besökare.
Ja, ett tips som jag brukar ge när folk kommer och hälsa på är att promenera på Highline-parken. Det är en gammal räls, skulle jag säga, som går lite ovanför marken, som de har gjort om till ett grönområde eller en park. Och det är väldigt mysigt att promenera där genom Chelsea och få se New York från Highline-parken. Och sen måste jag slå ett slag för Upper West Side där vi bodde förra året, vilket jag tror inte så många har koll på. Alla har talat om Upper East Side, men inte så mycket Upper West Side. Men det är också väldigt mysigt område, särskilt om man går lite inte längst söderut, men man går in i gatorna som kallas för 70s, alltså 70-någonting gatorna. Det är ett väldigt mysigt område, och det är ju också bredvid Central Park. Och då skulle jag också ge tips om reservoaren i Central Park. Där brukar jag jogga på helgerna från Upper West Side runt reservoaren. Om man kommer på andra sidan reservoaren, då ser man alla skyscrapers två gånger. Så som man ser dem, och sen också i vattnet som de speglar sig. Och det är jättemysigt och jättefint verkligen.
Gud vad härligt, jag saknar Central Park. Det är en av mina favoritställen i New York, och jag har ju inte varit där nu sedan i typ mars alltså. Så det är ju några månader sedan. Det är mysigt. Men tack så hemskt mycket att du har varit med idag. Så jättekul att prata med dig.
Ja, tack för att jag fick vara med.
Ja, stort tack. I dagens avsnitt har vi hört Elina Berglund-Sjörvitzel, medgrundare till appen Natural Cycles, berätta om sin resa som entreprenör och hur det har varit att etablera ett företag i USA. Glöm inte att följa oss i sociala medier, det heter podden Amerikabrevet, Och ge oss gärna ett betyg i den appen där du lyssnar så att fler hittar fram till oss. Tack för mig och vi ses nästa torsdag.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.